Det är alltid lika spännande om tekniken är med oss eller inte. Det vet man först efteråt. Nu syns bara mitt skrivbord. Ja, men där, titta. Tack, utmärkt. Jesu återkomst. Har något hänt bland de yngre generationerna? Ja, nu är det inte Jesu återkomst i liksom när han ska komma tillbaks till jorden. Det är inte den jag tänker på. Utan mer har Jesus kommit tillbaka i det offentliga samtalet, i kulturen, i vad människor tänker på, åtminstone de yngre generationerna. Tidningen Expressen har de senaste veckorna skrivit en hel del om det här. Och är lite överraskade att det i det sekulariserade Sverige finns så mycket samtal om Jesus. Det hela började egentligen, och flera av er kanske känner till det, men jag tänkte ändå att vi skulle påminna oss om det här. Det görs en ungdomsbarometer varje år. Vad ungdomar tänker på, tycker är viktigt, är oroliga för, speglar teknisk utveckling och mycket annat. Och här i slutet, nu ska vi ha december 2025, jag menar naturligtvis 2024. Får vi se vad som händer om ett år. Men den här ungdomsbarometern lyfter fram andligt sökande och att Jesus söker i betydelse. Det var en smärre sensation, skriver Olof Edsinger i Expressen, när ungdomsbarometern strax innan jul pekade ut religionens återkomst och sökandet efter mening som en av huvudtrenderna inför 2025. Och inte bara religion i största allmänhet och andlighet och sådär, utan mer än något annat är det personen Jesus som fascinerar. Kristendomens förgrundsgestalt skulle därmed kunna bli det här årets största influenser. En influenser är en sån som försöker påverka andra människor. Och detta särskilt om man koncentrerar sig till generation Z. Ja, man har gett olika generationer namn. Mycket utifrån vad som påverkade den generationen i sin uppväxt. Och för generation Z så är det till exempel ett ständigt närvarande internet. Smarta telefoner, influencers på till exempel YouTube, men också oro i världen med krigshot och miljöhot. Här är en sån här karta över. Det är de allra yngsta kallas för generation Alfa. De är då födda 2013. Och fram till mitten av 2020-talet. Generation Z 1997 till 2012. Och sen bakåt. Generation Y eller millennials lite tidigare. Här är en bild på Olof Hetzinger som fick skriva i Expressen. Han är ju Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare. Och det intressanta är att ungdomsbarometern jobbar i Sverige, men liknande trender syns också i andra delar av västvärlden. För ett drygt år sedan presenterade Ipsos, ett företag som också gör såna här intervjuer med människor, en internationell studie som visar att fler unga vuxna än äldre i Nord- och Centraleuropa besöker kyrkor, moskéer och andra religiösa byggnader. I Sverige var siffran 34% högre jämfört med föregående generation. Nu räknar man in moskéerna också, så att det här kan man ju se som ett allmänt religiöst sökande som ökar, men väldigt tydligt sökande till kyrkor. Olof Hetzinger skriver om Jesus, att Jesus är trendig i år. Och på flera sätt är han den perfekta influensen för vår tid. Han levde sitt liv IRL, in real life. Man gör den där uppdelningen om man lever på nätet eller om man lever när man liksom möts i verkligheten. Så vad skulle Jesus kunna bidra i det här sammanhanget? Det beror på, naturligtvis på vem man frågar. Men oavsett om vi tror på Jesu mest uppseendeväckande anspråk, att han är Guds son och världens frälsare eller inte, kan vi konstatera att Jesus som influencer skulle kunna inspirera den unga generationen bland annat på följande sätt. Några drag hos Jesus. Jesus satte andra före sig själv. Han armbågade sig inte fram utan mötte omgivningen med en attityd av tjänande och respekt. Han höll stånd mot konsumtionskulturens what's in it for me-attityd utan att för den skulle bli omgivningens dörrmatta. Han visade prov på en fullkomlig integritet och kompromissade aldrig med vad han uppfattade som gott, sant och rätt. Jesus såg möjligheter där andra bara såg hopplösa fall. Jesus sökte medvetet upp sin tids outcasts. Alltså människor som var liksom utdefinierade, som levde på marginalen, som ingen riktigt ville ha att göra med. Och han ansåg sig inte för fin för att umgås med människor som inte var politiskt korrekta. Han praktiserade en inkluderande gemenskap och lyckades på så sätt förändra även de mest svårartade människornas hjärtan. Jesus var inte rädd för makten. Inte rädd för att utmana makten. Han hade en förunderlig förmåga att identifiera och se igenom maktstrukturer. Men till skillnad från många som nu så spelar han inte ut olika grupper mot varandra. Istället avslöjade han högmod och stolthet var han än fann det och omfamnade kärlek och ödmjukhet på de mest oväntade platser. Jesus var mer intresserad av insidan än utsidan. Han värnade sina andliga praktiker, drog sig tillbaka för att be. Snarare än yta och världslig framgång. Han levde sitt liv IRL snarare än i sociala medier. Samtidigt betonar han vikten av en tro som får konsekvenser i vardagen. Snarare än högljudda manifestationer och godhetssignalering. Jesus var allergisk mot whataboutism. Ja, vad är då whataboutism? Ja, det är när man ser fel hos andra och lyfter fram det som är svagt eller felaktigt hos någon annan. Jesus förväntade sig istället personligt ansvarstagande och ett rakryggat erkännande av egna fel och brister. På bekännelse följde förlåtelse som i grunden förändrade omständigheterna för den enskildes liv. Endast sanningen, sa han, sätter en människa fri. Jesus förmedlade hopp. Gång på gång i sin undervisning återkom han till talet om ett annat rike. Ett upp- och nedvänt rike som inte fungerar enligt den här världens regler. Där de första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Där vare sig pengar, prylar eller världslig makt är avgörande. Men där horisonten sträcker sig in i evigheten. Om vi speglar detta mot vad som lyfts fram på sociala medier. Alltså det vatten som generation Z simmar i. Och det är lätt att förstå varför Jesus fascinerar. På område efter område går han helt mot strömmen. Kanske kan han på så sätt bli den revolutionär som många äldre svenskar tycks ha glömt att han från början var. Hur yngre generationer får en fräsch, ny syn på Jesus. Ja, gamla fördomar hindrar dem inte att närma sig honom. Jesus skulle passa perfekt som influencer. Så långt Olof Edsinger. En annan som också fick skriva i Expressen och får göra det regelbundet, det är Joel Halldorf. Professor i kyrkohistoria i Stockholm. Och han skrev en text bara ett par dagar efter Olof Edsinger och menar att sekulariseringsteorin, alltså den här föreställningen att vi sekulariseras bara mer och mer, att sekulariseringsteorin gav en falsk trygghet om historiens riktning. Varje kultur, skriver Halldorf, har sin självbild. Och i Sverige anser vi oss vara moderna och upplysta. Vi älskar vår plats uppe i det högra hörnet av World Value Service värderingskarta. Med några års mellanrum gör man en sån här jättestor undersökning och intervjuar och skickar ut enkäter vad folk värderar. Och då hamnar hela tiden Sverige i det ena hörnet. Ett rikt land, hårt sekulariserat. Och så har vi länge betraktat oss. Och för att förstå svenska religionsdebatter måste man inse att det handlar om mer än statistik. Det rör också vår självbild. Halldorf menar att det här religiösa sökandet som vi kan se idag och ett ökat intresse för Jesus. Om sekulariseringsteorin var korrekt borde siffrorna istället peka neråt, fortsätta neråt. Men det gör de inte. En ledare i Dagens Nyheter 1949, det är ju i och för sig ganska länge sedan, men visar vad som står på spel. Tidningen myser över att en svensk religiositet är på nedgång och konstaterar att ett enda undantaget är, citat, grupper som av olika skäl representerar vad man kan kalla ett äldre utvecklingsstadium. Här förstått som befolkningen på landsbygden och kvinnor. Så stod det 16 maj 1949. Denna svenska sekularisering var ett vitt, västerländskt och manligt kodat medelklassprojekt där framsteg och sekularisering sågs som i princip synonyma begrepp. Europas intellektuella har länge förutspått religionernas död. En som gjorde det, Voltaire, redan på 1700-talet, menade att den kristna tron skulle komma att dö. Han satte vid något tillfälle att det skulle ta ungefär 50 år. Men vi är kvar än idag. En sociolog, Peter Berger från USA, profeterade redan på slutet av 1960-talet om en global sekulär kultur. År 2000 skulle de religiösa utgöra, citat, små sekter som kurar för att stå emot en världsvid sekulär kultur. New York Times, februari 1968. Världen, menade Berger och flera med honom, skulle gå samma väg som väst. Man menade, ja, man såg att det var mer religion i Afrika eller Asien och sådär. Men man menade då att på 60-talet att ja, bara de här länderna får teknisk utveckling och bygga skolor och samhällsfunktioner, ja, då kommer de också att sekulariseras. Då kommer man att lämna religionen. Men 30 år senare konstaterar Berger själv att han hade fel. Världen vid millennieskiftet var minst lika religiös som tidigare. Idag är över 80% av jordens befolkning religiös och den siffran stiger. Och här är det då religiöst, då är det alla religioner som inriktat. Men det visar ändå att det inte går bakåt för religionerna. Men Sverige då? Ja, efter ungdomsbarometern Efter att den har utropat Jesus till årets influenser och Svenska kyrkans konfirmander blivit fler, har medier rapporterat om en kristen trend i samhället. Kanske vi till och med kan prata om det postsekulära Sverige. Alltså post, det är ju något som är kommer efteråt, alltså det eftersekulariserade Sverige. Först ett kristet Sverige, sen ett sekulariserat Sverige och sen ett postsekulariserat. För de senaste åren har något hänt, särskilt bland de unga. Om sekulariseringsteorin hade varit korrekt borde siffrorna fortsatt nedåt, men så sker alltså inte. Det här skiftet uppfattades först av en statsvetare i Sverige, Magnus Hagevi, som skrev en artikel: efter sekulariseringen förändrade religiösa värden mellan generationerna 2009. Han noterade redan då, alltså för 15 år sedan, att det religiösa intresset var starkare hos generation X och millennials än bland bloomers. Dock, avslutade Hagevi då, tydde inget på att man sökte sig till kyrkan. Men med tiden har den trenden stärkts. Ipsos visar att generation Z är betydligt frommare än boomers. Boomers är de som är födda på 60- och 70-talen. %34 fler går på gudstjänst. %23 fler ber och %28 fler tror på en högre makt. Den andliga rörelsen är bred och skiftande, skriver Halldorf. En del förklarar det med att vi lever i oroliga tider med klimatoro. Men samtidigt på 1970- och 80-talen då hade vi kärnvapenhotet. Snarare verkar det vara det religiösa intresset att det hör till människans natur, men att det får olika uttryck i varje tid. Vår sekulära självbild gjorde oss blinda för dess former under 1900-talet. Därför är det vi ser nu inte bara en återkomst utan också en återupptäckt av något som alltid funnits. Sekulariseringsteorin gav oss en falsk trygghet om historiens riktning. Det skulle bara gå nedåt och nedåt och nedåt för religion och kristen tro. Vi trodde att världen skulle bli lika Sverige. Istället visade det sig att vi var en del av världen. Men nu öppnade sig ett nytt och okänt landskap. Det utmanar vår självbild och stressar det tvärsäkra. Så långt Joel Halldorf. Som avslutning, att vi ser ett ökat intresse för Jesus. De här som har fått det här intresset, de kanske inte har blivit troende. Kanske ännu inte ser allt hos Jesus. Jesus som Guds son, världens frälsare. Men har tagit flera intressanta steg i denna riktning. Även så kallade kändisar. Om man hittar någon gammal veckotidning från 70-talet, det brukar ofta ligga i gömmorna någonstans, och det är intervjuer med någon kändis, så här hemma hos reportage, De ska visa att de har städat alldeles nyligen och sådär. Och det är väl bra att städa. Men ja, då får de lite frågor om liv och sitt liv och intressen och sådär. Och så kom det, ja, är du kristen? Är du troende? Nej, det är jag verkligen inte, som man ofta på 70-talet. Möjligen andlig sökare, men liksom man gjorde ett ganska tydligt att man inte liksom var kristen. När man går framåt på 90-talet och här nu på 00-talet och framåt, så är det lika okej för en kändis att åtminstone säga att den är andligt intresserad. En del även tydligt att de är kristna, att de har hittat en kristen tro. Kändisar är intressanta. De är liksom sådana som fuktar ett finger och håller upp det för vinden och ser vart det blåser. Och svarar i intervjuer och på annat sätt i tidningar. Kändisar är ofta sådana här, ja, man kan läsa av någonting av samhället genom kändisarna. Och nu ett ökat intresse för Jesus. Inte som är framme vid att det är en personlig tro på Jesus, men att Jesusgestalten fascinerar. Och det här är ett förbönsämne, att det kan fortsätta. Tack.